Du lyssnar på P3 Historia. Alltid först i Sveriges Radio Play.
Krim, 18 juni 1855. Intensiv gevärseld och exploderande granater dånar ut över landskapet som en dödens ljudkuliss i ett grymt skådespel. Och här, bland de sårade soldaterna, adderas ännu fler av krigets omisskännliga klanger. Jämrande och gråt, högljudda skrik av smärta. Alltihop blandas till en plågsam symfoni. Kulor som visslar förbi river upp skarpa sår i den gyttiga marken. Och gång på gång måste man kasta sig ner för att söka skydd från splitter. Överallt sitter och ligger skadade unga män, vita i ansiktet av plåga och skräck. Men bland raden av ynglingar i smutsiga uniformer sticker en person ut. En dam i röd klänning, bredbrättad hatt och vit sjal klafsar orädd fram i den bruna leran. Ibland hastande till fots, ibland ridandes på en luggsliten liten ponny som kämpar med att lotsa den stadigt byggda kvinnan från en patient till nästa. I sin stora axelväska har hon inte bara utrustning för att sy ihop och lägga om sår, utan också en slurk vatten till alla som törstar och en tår av något mer stärkande för den som behöver. Och för dem hon stannar till vid är hon ett ljus i mörkret. I krigets tröstlösa tillvaro finns inget som höjer moralen som ett besök av den här helande uppenbarelsen. Mary Seacole.
Det här är berättelsen om Mary Seacole, en av krimkrigets stora hjältinnor. Driven av sitt kall att vårda och hjälpa trotsade hon både livsfarliga smittohärdar och tidens rasism. Men jämte människokärleken fanns längtan efter det stora äventyret som gav henne ett remarkabelt liv.
Det här är P3 Historia med Emma Peters.
Det är en fasansfull plats som Mary Seacole befinner sig på. Döda kroppar ligger utspridda över slagfältet. Och bland dem ligger ännu fler sårade i akut behov av vård. Soldater med krossade ben, skottskador och öppna blödande sår. Och i barackerna utanför stridsområdet är det nästan ännu värre. Här sprider sig sjukdomar och infektioner med obarmhärtig hastighet. Och nyss starka och unga män tvingas möta en allt för tidig död. Men inget av det här får den snart 50-åriga Mary att rygga tillbaka. Tvärtom är misären själva anledningen till att hon har begett sig hit. Till området kring Sevastopol, en av krimkrigets allra blodigaste fronter. För Mary Seacole har ett inneboende kall. Ett kall som drivit henne till att på alla upptänkliga sätt hjälpa och vårda de brittiska soldaterna. Det är som att hela hennes väsen längtar efter att få plåstra om, behandla och trösta. Så har det varit så länge hon kan minnas. Och inte bara soldater, utan alla människor hon stöter på. Från de som råkat ut för minsta skrubbsår till de som plågas av dödliga sjukdomar. Men låter inte allt det här en smula bekant? Var det inte under just Krimkriget som en annan kvinna gjorde sitt yttersta för att ta sig an dess offer? Någon som samtidigt uppfinner det moderna sjuksköterskeyrket och reformerar hela den brittiska vården? Jo, det stämmer. Mary Seacole är samtida med en viss Florence Nightingale som också är i full färd med att lägga om bandage och badda svettiga pannor på samma plats som vår huvudperson. Men medan hon befinner sig i sjukhusens vita salar har Mary gett sig rakt ut på slagfältet. Det finns absolut likheter mellan de båda kvinnorna, men kanske ännu fler olikheter. Som till exempel var de kommer ifrån. För om Florence befinner sig långt hemifrån så har Marys resa hit varit ännu längre. Faktum är att den tog sin början på andra sidan jorden, på en ö i det Karibiska havet. I utkanten av bebyggelsen reser sig höga kullar och berg som alla blickar ner mot den livliga staden nedanför. Från havet sveper Karibiens varma vindar in, erbjuder tillfällig lättnad från den klibbiga hettan. Den raka, leriga huvudgatan King Street leder ner till stadens pulserande nav, hamnen. Här i den brittiska kolonin Jamaikas centralort Kingston springer i början av 1800-talet en liten Mary runt, uppfylld av barndomens lek och stoj. Men någon seacoll är hon inte än, för vid den här tiden har hon ett annat efternamn, Grant. Och det har hon fått från sin pappa, en brittisk löjtnant bördig från Skottland. Hemma i familjen finns också två yngre syskon, brodern Edward och systern Louisa. Pappa Grant försvinner ganska tidigt ur sina barns liv. Om han dör eller bara sticker är lite oklart. Mamma däremot kommer att finnas kvar och bli en stor inspirationskälla för Mary.
Marys mamma är en doctress, alltså en läkekvinna i den traditionella västindiska medicinen på Jamaica.
Det här är Åsa Moberg, författare och journalist.
Det fanns en väldigt gedigen läketradition som uppenbarligen hade kombinerats med den västerländska när britterna blev kolonialmakt där. Så hon var respekterad och hon hade ett kombinerat hotell och konvalescenthem.
Blundell Hall heter etablissemanget. Men vad mamman heter, det är svårt att säga med säkerhet. En del källor säger Rebecca, andra tror Jane. Och det är många saker i den unga Marys liv som det är lite svårt att få grepp om. För det enda vittnesmålet vi har från den här tiden är Mary själv. För hon kommer så småningom att skriva sina egna memoarer. Men en självbiografi är ju såklart inte den mest pålitliga historiska källan. En sak vet vi i alla fall med säkerhet om hennes mamma. Hon kommer från Jamaica och till skillnad från Marys skotska pappa är hon född på ön med delvis svarta förfäder. Och att ett par som Marys föräldrar bildar familj, det får många att höja på ögonbrynen.
En blandad relation, en kvinna från, med en annan hudfärg från lokalbefolkningen och en vit man, det var mycket vanligt. Men att den här mannen gifte sig med kvinnan, det var mycket ovanligt.
Samhället som Mary växer upp i är präglat av slavsystemet, där det är självklart att vissa människor föds till ett liv där de inte äger rätten över sina egna kroppar. På Jamaica lever i början av 1800-talet flera hundratusen under slaveriets bojor. Och deras obetalda arbete på plantagen göder hela det brittiska imperiets ekonomi. Mary har både vita och svarta förfäder. Eva, som på den här tiden kallas för kreol och tillhör den fria delen av Jamaikas icke-vita befolkning. Hon är stolt över sitt mixade ursprung. Och att hennes hudfärg skulle hänvisa henne till en lägre plats i samhällshierarkin, det kommer hon aldrig att acceptera. Det som Mary kommer att ägna sig åt hela livet, att vårda, det börjar redan i barndomen. Som liten flicka tar hon efter och inspireras av sin mor, försöker lära sig allt hon kan om mammans läkekonst. Mary övar flitigt på sina dockor som hela tiden insjuknar i någon av de sjukdomar som just för tillfället råkar cirkulera på ön. Ibland får också någon grannkatt eller hund ställa upp och bli omplåstrad av lilla syster Mary. Men hon får också mänskliga patienter att öva på. Krig utbryter ständigt mellan kolonialmakterna som alla har territorier i Karibien att försvara. Därför finns på Jamaica gott om brittiska militärer. Och Mary befinner sig ständigt i deras närhet.
Alltså man ska ju inte underskatta det här att hon vistades så mycket i militärförläggningarna som vårdarinna och hjälpreda åt sin mamma. Och mamman hade de här militärerna hemma på pensionatet som konvalescenter. Och en del befäl, alltså det var ju på något sätt en, en slags privat brittisk uppfostran, tror jag, och utbildning som säkert inte många flickor i kolonierna kom i närheten av.
Och Mary är vetgirig, älskar att läsa och skaffa sig nya kunskaper. Och kanske är det också tack vare att hon gör just det som det nu föds en längtan hos henne och att ett fönster mot världen ställs på glänt. Mötet med soldater från andra delar av världen och att höra dem berätta om avlägsna platser de varit stationerade på bidrar säkert också. För i takt med att Mary kommer upp i tonåren växer något inom henne. En inneboende lust som för varje dag som går blir allt större. Så ofta hon får chansen sätter hon sig nyfiket framför en karta över världen, låter fingret svepa över den, drömmer om alla resmål hon skulle vilja besöka. Varje gång hon ser något av skeppen i hamnen lätta ankar fylls hon av en önskan att befinna sig ombord. Nu har hon sett Kingston och är redo för världen. Och det ska inte dröja länge innan hennes önskan går i uppfyllelse. Om dagarna kan man flanera längs den nyligen färdigställda Regent Street. Och om kvällarna kan man vandra runt på gatorna, upplysta av den nymodiga gaslyktan. Efter en resa över Atlanten på 8 långa veckor, ombord på ett handelsfartyg, har Mary, tillsammans med en släkting, anlänt till London, hjärtat av det brittiska imperiet. Och för någon med Marys upptäckarlust är det säkert ett kittlande första möte. Staden som strax ska ta klivet in i den moderna viktorianska eran växer i alla riktningar. Runt 1,5 miljoner människor bor här. En dramatisk skillnad mot det småskaliga Kingston. Men det finns också annat som skiljer de bägge städerna åt. Mary, som hittills inte upplevt mycket av rasism i sin vardag, möter den här öppet. Flera gånger blir Mary och hennes resesällskap trakasserade på gatan.
Hon är så medveten om skillnaden hur olika en människa blir behandlad på grund av sin hudfärg. Och det här att hon själv då, om hon går ensam på gatorna så kan det gå helt bra. Men om hon går med sin svarta släkting så blir det jättemycket uppståndelse och glåpord och spott och spe.
Trots det blir Mary förtjust i London. Här finns människor från hela världen. Det råder aktivitet i varje hörn och den hektiska storstaden verkar passa hennes äventyrliga sinnelag. Den första resan följs snabbt av ytterligare en och den här gången åker hon som 18-åring på egen hand. Men att resa till och framförallt leva i London är dyrt. Ett problem som Mary har en tydlig plan för hur hon ska lösa.
Hon måste ha haft någon slags affärsgeni som mycket ung. Alltså hon kommer ju dit och har med sig saker som hon kan sälja. Ett lager av inlagda grönsaker och föremål. Och då tror jag hon stannade i 2 år. Och då stannade hon väl tills så länge pengarna räckte.
Men när det är dags att packa väskan och ge sig av hemåt väntar nya utmaningar. Långa båtresor över Atlanten är inte bara fysiskt och psykiskt påfrestande, utan många gånger också förenade med direkt livsfara. Är det inte vilda stormar som plågar besättning och passagerare, så är det svårnavigerade farleder som måste passeras. Och just den här resan är på väg att ta en ände med förskräckelse.
Ombord på skeppet Velusia, 26 december 1825. Gårdagens storslagna juldagsfirande har lämnat både passagerare och besättning i ett utslaget tillstånd. Och över hela båten vilar ett fridfullt lugn. Mary lyssnar på de bekanta ljuden som utgörs av skrovets knarrande och vågornas stillsamma kluckande och låter tankarna sväva iväg med den lätta brisen som sakta bär skeppet framåt. Men plötsligt bryts en långsamma dagens lunk av ett våldsamt tumult och högljudda rop från lastrummet. Och när Mary hör vad som skriks stiger paniken. Det brinner. Bryskt rycks hon ur sina dagdrömmar och kastar sig ut ur hytten. Utanför råder full kalabalik och Mary känner att hon själv håller på att tappa fattningen och dras med i kaoset. Men så samlar hon sig. Hon tänker inte utan motstånd följa med den här skutan ner till botten. Hon ser sig omkring i jakten på en lösning och ögonen stannar på en höna. Eller egentligen flera höns och framförallt en stora bur av lätt trä de vilt kacklande fjäderfärna befinner sig i. Kanske skulle den flyta. Efter en snabb överläggning med fartygets kock är saken klar. I utbyte mot 2 pund ska han binda fast den i den tomma buren i hopp om att den ska bli hennes räddning.
Ja, Mary är inte den som står rådlös i en krissituation, även om man kan ifrågasätta just den här planen. Men som tur är behöver hon inte testa idén i skarpt läge. För branden släcks och skeppet lyckas med nöd och näppe ta sig till Kingstons hamn och hon slipper betala några 2 pund till kocken. Men det här är inte sista gången hon ska behöva tampas med illasinnade lågor och nästa gång ska bli betydligt mer kostsam. Inte bara för henne, utan för hela hennes familj. År 1826 fyller Mary 21. Hon har flyttat tillbaka in hos sin mor och sina syskon på Blundell Hall och hjälper där till med att sköta den dagliga hotellverksamheten, men också med att vårda de sjuka. Och de är många. Det tar 3 till 6 dagar. Sen visar sig symptomen. Hög feber, illamående, svår huvudvärk. Men också det som gett upphov till smittans namn. Gulnande hud och ögon. De som drabbas värst riskerar att förlora livet i det som är känt som gula febern. Men vår huvudperson är inte i riskzonen.
Gula febern var en tropisk sjukdom och är väl fortfarande. Och de människorna som var födda på Jamaica, de var immuna. Men det var ju däremot inte engelsmän som kom eller andra europeer. Utan de blev sjuka, nästan allihopa. Och rätt så många dog. Och det kan ju hända att hon då fick liksom någon slags sån här jättesjälvförtroende som vårdare. Eftersom hon kunde vårda de här utan att bli sjuk och dö själv.
Men efter ett tag på Blundell Hall känner hon återigen en retning i sin resnerv. Hon bestämmer sig för att ge sig av. Den här gången blir det inte London, utan en liten turné i närområdet. Först till Bahamas, sen Kuba och slutligen Haiti. Hela tiden ser hon till att hitta små snillrika sätt att finansiera sitt backpackande. På Bahamas samlar hon fina snäckor, gör smycken och vackra halsband som hon sen plockar med sig hem till Kingston och säljer med god förtjänst. Funderar hon någonsin över det orättvisa i att hon kan röra sig fritt i världen, medan många andra inte ens äger rätten till sina egna liv? Förmodligen. Och alldeles säkert gläds hon åt nyheten som kablas ut den 1 augusti 1834. Storbritannien har röstat igenom The Slavery Abolition Act, en lag som, när den nu träder i kraft, sätter punkt för slaveriet i det brittiska imperiet. Över 800 000 förslavade människor får nu sin frihet. Men det innebär självklart inte slutet för rasismen, snarare tvärtom. Något som Mary alltmer ska bli varse. Mary har nu hunnit fylla 25 och hon har redan hunnit med mer än vad många av hennes jämnåriga skulle klara av på mer än dubbla tiden. Men en sak som många av dem checkat av på listan och som Mary inte verkar vara så fokuserad på är giftermål. Men i november 1836 smäller det plötsligt till. Bröllopsklockorna ringer ut i församlingskyrkan i Kingston efter att Mary svarat ja på frågan om att gifta sig med Edwin Horatio Hamilton Seacole. Och vem är då det?
Han är en ganska klen och sjuklig människa och hon fäster sig väldigt vid honom och de blir ett väldigt tajt par tror jag. Och de två tillsammans driver en liten affär en bit från Kingston, alltså från en bit in i landet från huvudstaden på Jamaica.
Ett rykte säger att Edwin är ett oäkta barn till den kända amiralen Lord Nelson. Det kan vi tyvärr varken bekräfta eller dementera. Däremot vet vi att han är en vit engelsman och att parets union därmed är uppseendeväckande på samma sätt som Marys föräldrars äktenskap var. Men en fru, det kommer Mary inte att förbli särskilt länge. När 1840-talet rullar in ska Marys hjärtesorger staplas på hög. Och den första ska hon dela med tusentals andra. Det tycks ha börjat vid lunchtid, en augustidag år 1843, i mässingshyttan på Harbour Street. Smältande metall som läckte ur sina formar. Sen går det väldigt fort. Den intensiva värmen har letat sig vidare och snart är hela lokalen övertänd. Därefter dröjer inte länge innan lågorna tar över och stora delar av Kingston står i brand. Fram till morgonen därpå rasar infernot och hela kvarter av staden ödeläggs. Däribland Marys mammas födkrok, Blundell Hall. Förkrossande för hela familjen Grant. Men en olycka kommer som bekant sällan ensam. Året därpå är det dags för nästa. Edwin dör.
Han verkar lidit av allt möjligt och det var väl på något sätt konstigare att han levde så länge än att han dog. Så förstår jag det när jag läser om honom. För att när Mary beskriver det så är det i alla fall som att hon, genom att hon är en sån bra, alltså hon skriver inte så men det verkar så, genom att hon är en sån bra vårdarinna så får han ett längre liv än vad folk trodde.
Det är inte speciellt många år de får tillsammans och deras förhållande är inte helt lätt att få grepp om. Men det verkar som att Mary verkligen blir ledsen över Edwins bortgång, kallar det för sin första stora sorg. Och den andra är inte heller långt borta. Samma år, 1844, dör också Marys inspiration och förebild, hennes mamma. Det hade varit fullt förståeligt om Mary känt sig totalt utslagen och oförmögen att gå vidare från alla förluster och sorger. Men att låta sig knäckas under livets tyngd ligger inte för henne. Istället borstar hon av sig och kavlar upp ärmarna. Hotellet har blivit återuppbyggt sedan branden och nu är det Mary som iklär sig rollen som föreståndarinna. Och det gör hon med den äran. Såväl gäster som patienter fortsätter att strömma till. Och Mary börjar bli lite av en lokalkändis, kallas kärleksfullt för Mother Seacall. Och att få behandling hos henne är eftertraktat. Men det är inte bara hos sjuklingar hon är populär. Raden av uppvaktande kavaljerer växer också. Och det är många som ber om Marys hand. Men samtliga får nobben. För kanske inser hon fördelarna med den position hon plötsligt har hamnat i.
En kvinna är änka. Det är egentligen den enda självständiga kvinnoroll som finns. Och då talar vi om hela västvärlden. Så var det ju i Sverige och i Europa och överallt. Kvinnan var omyndig och stod under sin makes eller sin fars förmyndarskap. Och en änka blir en myndig individ. Så det är naturligtvis ett på många sätt jättebra civilstånd som utgångspunkt om man vill göra någonting själv, och det ville hon verkligen.
Något nytt giftermål verkar hon i alla fall inte vara intresserad av, och inte heller är det något hon har tid med. Det här är bråda dagar för Mary. För när år 1850 tar sin början har Jamaica fått nytt och högst ovälkommet besök av liemannen.
Kingston, Jamaica, 1850. I hamnen myllrar det som vanligt av liv och rörelse. Båtar kommer och går från alla världens hörn, och den aktiviteten sysselsätter mängder med människor och yrkesgrupper. Från ett av fartygen, en ångbåt från New Orleans, är en kvinna just nu på väg att utföra sitt specifika värv. Tvätterskan Dolly Johnson. Hon bär med sig stora bylten av kläder, lakan och filtar. Alla rejält smutsiga och i stort behov av hennes tjänster. Men utan att hon själv i den här stunden vet det, bär hon också omkring på något annat. Något som i nuläget inte väger ett endaste gram på hennes axlar. Men som snart ska bli den tyngsta börda hon burit i livet. Om bara några timmar ska symptomen komma krypande. Och sen ska allting gå väldigt fort. Feber, våldsam diarré, uttorkning. Och efter att Dolly Johnson mött sitt fruktansvärda öde ska tusen och åter tusen på ön följa henne i dödens fotspår.
Är det hos stackars Dolly Johnson som sjukdomsutbrottet på Jamaica startar? Det är i alla fall Marys teori. Skräcken sprider sig när den skoningslösa smittan, kolera, fattar sitt grepp om ön. I dess spår kommer otaliga människoliv att släckas. Och inte bara här, utan över hela världen. I Sverige pågår samtidigt ett våldsamt utbrott i Bohusläns skärgård, där stora delar av befolkningen dukar under. Och läkarvetenskapen står handfallen, vet varken hur sjukdomen sprids eller hur man behandlar den.
Även många av dem som hade fattat att det finns faror med smitta, de visste ju inte på vilket sätt smitta funkar. Bakterier var ett okänt begrepp som upptäcktes på 1850-talet. Men det var väldigt svårt att sprida det här, att man kan liksom tvätta händerna och man kan städa för att få smittan att gå ner.
Men Mary tvekar inte inför att ge sig in i den farliga smittohärden.
När en så farlig smittsam sjukdom sprider sig, då blir ju alla räddade. Så att på något sätt så måste det ju ha varit en fantastisk sak att det fanns en person som vågade sitta med döende kolerapatienter och bara vara med dem. Och det gjorde hon.
Men lika plötsligt som den kom, lika plötsligt försvinner sjukdomen från ön. Men den lämnar den i dåligt skick. Totalt tvingas över 30 000 jamaikaner sätta livet till. Och de som överlever står inför andra stora utmaningar. För det är mycket på Jamaica som inte fungerar. Slaveriets upphörande har inte magiskt gjort livet gott för alla som bor här.
Det blir inte alls den idyll som man kanske hade hoppats på. Det som händer är plantageägarna, som på många sätt var de som bar upp samhällets organisation. De var britter och de lämnade Jamaica. De for hem till England för att de tyckte väl att det var hemskt det här att deras slavar skulle lämna dem. Och slavarna saknade ju utbildning och kapital för att fortsätta driva de stora plantagerna. Så ekonomiskt föll liksom samhället ihop och det tog rätt lång tid, alltså 3-4 decennier innan det återhämtade sig.
År 1851 har Mary befunnit sig på ön i mer än 10 år. Kanske bidrar känslan av att Jamaica vid den här tiden inte verkar vara en plats som har framtiden för sig. Kanske är det hennes förkärlek för att ströva omkring, som hon själv kallar det, som gör att hon återigen börjat kasta lystna blickar mot skeppen i hamnen. Och när hösten närmar sig kan hon inte längre stå emot. Och den här gången tar hon sikte på ett guldglimrande mål. I januari år 1848 stod amerikanen James Marshall med vatten upp till midjan i full färd med bygget av ett nytt vattendrivet sågverk när något plötsligt glittrade till under ytan och fångade hans uppmärksamhet. Efter lite närmare undersökningar stod det klart vad han hade hittat. Guld. Nyheten om hans upptäckt spred sig med ljusets hastighet. Och sedan dess har, vad som känns som halva världen, varit på väg till Kalifornien. Och så här i början på 1850-talet är den i full gång. den stora guldruschen. Drömmen om aldrig sinande ådror och evig rikedom har gjort folk som galna. Och nu står man nästan bokstavligen på varandra för att lyckas hitta sitt fynd. Och det här har inte bara inneburit en dramatisk ökning av personer som befinner sig på USAs västkust, utan också gett en rejäl skjuts åt platser som ligger strategiskt utplacerade på väg till eller från de hägrande guldfyndigheterna. En sån plats är staden Cruces vid södra kusten i dagens Panama. Och hit har också någon Mary känner väl hittat.
Där finns hennes bror Edward och han har ett litet pensionat, inte lika sjukvårdsinriktat som, så här, konvalescentinriktat som deras mamma hade i Kingston, men han ser mera ett gästgiveri skulle jag säga.
Hit styr nu Mary kosan tillsammans med systern Louisa. Dels för att hon säkert anar att det kan finnas bra affärsmöjligheter här. Men också för att hon och syrran har hört att deras bror kan behöva lite hjälp. Och nog för att de förstått att det går lite knackigt för Edward. Men ingen av dem är riktigt förberedda på den chock som väntar. För The Independent Hotel, som Edwards hotell heter, verkar inte vara något femstjärnigt boende precis. Smutsigt och stökigt, men trots det fullbelagt.
Till slut när hon fattar att det verkligen är allvar, det finns ingenstans att bo. Han har till och med hyrt ut sin egen lilla bostad. Så då bäddar hon åt sig och sin tjänsteflicka under det stora restaurangbordet. Och så spänner hon upp en presenning från bordet och så att de har lite insynsskydd. Och så sover de där. Och sen när natten kommer så dukar Edward av och så bäddar han åt sig och sina medhjälpare uppe på bordet.
Inte speciellt förfinat kan man säga, vilket också stämmer in bra som beskrivning på hela Cruces i övrigt. Här råder bokstavligt talat vilda västerns stämning. Och Mary får direkt händerna fulla. För ryktet om hennes sjukvårdskunskaper går, och det dröjer inte länge innan hon är hela Cruces tillförordnade doktor. Och som sådan ska hon strax få ännu mer att göra, när en oönskad gammal bekant rullar in i stan. Först misstänker man att han blivit förgiftad, den man som plötsligt faller ihop och dör på Edwards hotell. Men Mary insisterar på att få se kroppen och kan snabbt konstatera att så inte är fallet. Med bilden av de utmärglade döda kropparna från utbrottet i Jamaica färsk på näthinnan ser hon direkt vad det är frågan om. Kolera. Och det dröjer inte länge efter att Mary ställt diagnos tills att folk runt omkring henne börjar insjukna. I krisläget som nu uppstår gör Mary sitt bästa för att bota och lindra så mycket hon kan. Men plötsligt märker hon hur symptomen börjar komma smygande. Kalla kårar far som en rännil längs med ryggraden. Mary har blivit smittad. Skräckslagen förbereder hon sig på det värsta när hon tickar av sjukdomsförloppets olika steg, ett efter ett. Hon plågas av magsmärtorna och frossan får henne att hacka tänder. Kanske prövar hon några av sina egna metoder, som till exempel att framkalla kräkningar med hjälp av senapspulver. I så fall knappast med någon framgång. Men trots att hon blir ordentligt däckad är hon på benen igen efter några dagar. Återigen har hennes eminenta immunförsvar räddat henne. Ganska snart efter sitt tillfrisknande börjar Mary känna sig färdig med den här platsen. Dels är hon trött på våldsamheterna. I Cruces är knivslagsmål och revolverdueller vardagsmat. Och vid ett tillfälle tvingas hon i bara nattsärken jaga iväg en inbrottstjuv. Men allra mest verkar hon ha tröttnat på alla amerikaner som på väg till och från Kalifornien passerar här.
Jag tror att hon med all rätt tyckte att amerikaner var rasistiska svin faktiskt. När hon skulle ta en båt hem från, när hon hade varit på en av sina resor i norröver i Panama, så den första båten som gick var en amerikansk ångare. Och hon var först på däck, damernas däck. Och de som kommer och ska åka med henne, de tillåter inte henne att åka med. Om du sitter kvar här så då kan inte den här båten åka, för vi har aldrig åkt med en ordet och det tänker vi inte börja med nu.
Det är i mötet med amerikaner som Mary möter den mest öppna rasismen. När hon ska lämna Cruises tackas hon av för sina förtjänstfulla insatser med en fin middag. Då väljer en man att först utbringa en hyllningsskål för henne och sen djupt beklaga hur synd det är att Gud inte valt att göra henne till varken vit eller till amerikan. Han fortsätter med att proklamera att han önskar så att det fanns ett sätt att bleka hennes mörka hy så att hon kunde få vara en del av det sällskap hon förtjänar. Mary ställer sig upp, tackar för hyllningen, men lägger sen till.
Jag undanber mig erbjudandet om att bleka min hud. Jag har träffat det där sällskapet och att döma av de exemplar jag hittills stött på därifrån så tror jag inte att jag missar något av att inte få vara med där. Skål mina herrar, för bättre amerikanskt hyfs.
Nej, Mary har inget till övers för de oborstade amerikanerna. Och hon tackar sin lyckliga stjärna att hon kan titulera sig medborgare av det överlägsna brittiska imperiet.
Hon är mer brittisk än det mesta. Hon var en sann imperialist, en stolt britt. Och det är jätteintressant att man... Alltså, det här gav henne ju en självkänsla. Hon var lite bättre än alla andra. Och det var hon säker på oavsett hur illa hon blev behandlad.
Därför ska du kanske också träffa henne extra hårt när hon inom kort tvingas utstå samma typ av fördomar från sina brittiska landsmän. Europas sjuke man. Nej, det är inte en av Marys patienter, utan det öknamn som det osmanska riket fått under 1800-talet. Och det är enormt. Styrt av sultanen i Konstantinopel i dagens Turkiet sträcker det sig norrut upp till Rumänien och söderut finns stora delar av både Nordafrika och Mellanöstern inom dess gränser. Men den här geopolitiska jätten är allt mer bräcklig och har sakta börjat falla samman. Både på grund av angrepp utifrån men också av interna stridigheter. Nu verkar kollapsen nära. Och andra länder ser möjlighet att plocka åt sig av kakan. Framförallt ett. Ryssland. Något som både Storbritannien och Frankrike vill sätta stopp för. Och de allierar sig därför med det osmanska riket mot tsardömet Ryssland. I slutet av 1853 byts krigsmullret ut mot verklig kanoneld och året därpå är det som ska kallas Krimkriget ett faktum. För det är kring just Krimhalvön vid Svarta havet som många av striderna kommer att utspelas. Nyheten om krigsutbrottet får Marys patriotiska ådra att pulsera med full kraft. Hon packar sin väska för att göra en insats för sitt älskade Storbritannien. Men hon är långt ifrån ensam om att ha uppmärksammat kriget. När Mary i oktober 1854 kommer fram till London märker hon att det är det enda folk pratar om. Till skillnad från tidigare storkonflikter har Krimkriget med kraft letat sig in i de engelska hemmen. Landat på frukostborden. För med den nya uppfinningen telegrafens hjälp går det att rapportera om krigets fasor direkt hem till England. Och beskrivningarna om hur de brittiska soldaterna tas om hand är chockerande.
Då kom det rapporter från en krigskorrespondent som hette Russell och som hade jämfört den brittiska vården och den franska i Krimkriget och kunde konstatera att den franska katolska traditionen hade en underbar krigssjukvård med dynor och lakan och bandage och allt sånt där, medan den brittiska hade ingenting. De sårade och skadade låg i smuts och avföring på barackernas korridorgolv i princip. Och då handlade det om kilometerlånga korridorer. Tusentals sjuka. Då blev hela England i uppror alltså.
Mary känner sig alltså kallad att hjälpa till. En person som hon måste ju vara oumbärlig i en konflikt som den här, tänker hon. Men när hon erbjuder sina tjänster hos krigsministeriet i Whitehall får hon nobben. Men Mary ger sig inte. Och det finns en särskild person som hon gärna vill slå sig ihop med. En 34-årig kvinna från samhällets övre skikt med en minst lika stark passion för sjukvård som Mary. Florence Nightingale. Florence har vikt hela sitt liv åt att utbilda sig till sjuksköterska, trots att det egentligen inte går vid den här tiden. För själva yrket som vi känner det finns inte. Och de enda som arbetar som det vi numera tänker på som sjuksystrar är nunnor. Men Florence har lyckats tjata sig till en utbildning i Tyskland. Och nu är hon redo att få pröva sina teoretiska kunskaper i praktiken. För hon har såklart också hört allt om det pågående kriget och beger sig i ilfart mot krigszonen med en liten grupp nyrekryterad vårdpersonal med officiellt uppdrag att organisera vården på plats. Men Florence och hennes team lämnar London innan Mary hinner komma dit. Snopet, men än är inte hoppet ute. Mary har hört att krigsministerns fru fortfarande samlar ihop fler sjuksköterskor som ska ansluta till Miss Nightingale. Mary beger sig till krigsministerns bostad och sätter sig och väntar. Alla som passerar henne tittar storrökt. Det viskas och pekas, men Mary låter sig inte nedslås. Hon tänker inte gå härifrån förrän hon har fått framföra sitt ärende. Storbritannien behöver henne, och hon är redo att hjälpa till. Men timmarna går. Till slut får hon en lapp i handen. På den står det att alla positioner tyvärr är fyllda. Mary förstår och går därifrån nedslagen och besviken.
Jag antar att ingen trodde att hon kunde det. Hon påstod att hon kunde. Och det är ju lite ironiskt eftersom jag tror att hon måste ha kunnat mer än nästan alla de andra. Och det fanns ju ingen formell sjuksköterskeutbildning, så ingen av dem var ju utbildad, och ingen av dem som åkte. Men Mary Seacole var säkert en av de mest kunniga. Men hon fick ingen formell roll i den brittiska militärsjukvården under Krimkriget.
Och en tung insikt slår henne. Att hennes hudfärg kan vara anledningen till att hon sorterats bort i ansökningsprocessen.
Det verkar väl väldigt sannolikt. Det tycker jag i alla fall. Och det är helt omöjligt med dagens perspektiv att inte tänka på det, att det måste ha haft betydelse.
Och till slut verkar det också sjunka in även hos Mary. Senare på kvällen står hon ensam ute på en av Londons allt mer folktomma gator och tårarna rinner ner för hennes kinder. Men när Mary vaknar nästa morgon är hennes nedstämdhet som bortblåst. Istället är den utbytt mot något annat. Revanschlusta. Om ingen vill ta med henne till Krim, ja, då får hon väl ta sig dit själv. Nästan 2 månader. Så lång tid har resan tagit. Och när Mary den 19 mars 1855 kliver av båten som tagit henne över Svarta havet, är hon verkligen långt hemifrån. Kanske var det här en av de platser hennes finger svepte över när hon som ung flicka hemma i Kingston studerade världskartan. I så fall drömde hon stort. För från Jamaica har hon nu tagit sig till andra sidan jordklotet. Till Balaklava på Krimhalvöns spets. Men något vidare drömmigt resmål är det inte. Vinterkylan är bitande, det luktar död i luften och kolera och andra sjukdomar grasserar. De flesta skulle säkert vänt på kajen och sprungit raka vägen upp på båten igen. Men inte Mary. Och i det lätt laglösa kaos som råder i en krigszon har hon inte heller mycket tid att fokusera på annat än det som just nu ligger framför hennes fötter. Mary har fullt upp med att se till att alla leveranser kommer fram till det bygge hon nu planerar. För efter att ha fått avslag på att få ansluta sig till Florence Nightingales grupp har Mary gjort upp en ny plan. Åkt rakt in mot stridsområdet för att bygga upp en egen typ av verksamhet.
Det ser inte mycket ut för världen. Faktum är att det till och med ser lite märkligt ut. Den skraltiga stommen av upphittade järnstänger är täckt av ihopsamlad drivved från de närliggande hamnarna och ingen vinkel eller vrå är riktigt rak. Några fönster är inte på plats ännu och dörren hänger lite på trekvart. Det tillfälliga taket ser ut att i bästa fall kunna mota bort ett stillsamt, fint vårregn. Men om himlen öppnar sig i en störtskur skulle det omedelbart förvandlas till ett sol. Men Mary tittar på skapelsen framför henne. Hon kunde inte vara mera stolt. Det här blir perfekt. Här kan hon erbjuda trötta soldater lite välbehövlig vila. Officerare kan få sig en bit ordentlig, hemlagad mat. Och den som vill kan skåla i champagne. Endast det bästa är gott nog åt Marys söner.
Ja, på sommaren står det färdigt. Det som ska bli både Marys och tusentals allierade soldaters hubb under Krimkriget.
The British Hotel, som hon döper det till, hon blir väldigt nöjd med sitt etablissemang. Och det är många andra som också blir nöjda med det. Och eftersom det är så brittiskt så kan man ju tänka sig att hela den här brittiska arméns officerare tycker det är toppen. Då kommer det bli en bra affärsrörelse. Och så gör hon ju en affär, en handelsbod alltså. Och där, den blev känd för att man kunde köpa allt från ankare till synålar. Och man förstår ju inte hur de fick dit grejerna överhuvudtaget.
Och idén med att driva ett värdshus och en handelsbod vid fronten är kanske inte så galen som den låter. För affärerna går toppen. Inte minst på grund av de turister som besöker Marys etablissemang.
Det fanns en krigsturism. Det var liksom att ha sett ett krig på nära håll. Det var en upplevelse. Och det måste ju ha varit begränsat till väldigt förmögna människor. För att resa var både svårt och jättedyrt. Men de hade till exempel, så fort det gavs en chans, så hade de hästkapplöpningar och sådana där brittiska sällskapsnöjen hade man i samband med kriget. Och det verkar ju också helt förryckt om man ser på krig idag. Men Krimkriget verkar, för att vara ett krig, liksom ha gått enligt någon slags sån här gammaldags militära regler. Det blev ju inte mindre grymt av det alltså, men när det var lugnt, då var det lugnt.
Men att driva hotell är inte det enda Mary gör här. Hon har förstås sökt sig till den här platsen för att kunna vara till hjälp med allt sitt medicinska kunnande. Och det är hon verkligen. För nu är vi tillbaka där vi började. Med en Mary som hastar mellan sårade soldater i utkanten av slagfältet. Iförd sina lätt igenkännliga färgstarka kläder och sitt varma leende. Lägger bandage där det behövs. Syr igen blödande sår eller serverar varm te till skadade som väntar på transport över Svarta havet. Till det stora militärsjukhuset utanför Konstantinopel där Florence Nightingale verkar. Ja, för Florence är långt ifrån krigsfronten där Mary befinner sig. Och kanske finns här en av de största skillnaderna mellan de båda vårdpionjärerna. Några av Florens absolut största styrkor ligger i administration, disciplin och ordning och reda. Medan Marys främsta sidor ligger i den nära omsorgen. Inte minst när det kommer till mötet med döden. För hon verkar själv inte frukta den det minsta. Och spenderar otaliga timmar med att vara ett sista stöd för dem hon förstår är på väg att lämna jordelivet. Lugnar och tröstar inför det oundvikliga slutet. Men alla får självklart inte Marys sällskap i sin sista stund. Till det räcker hon inte till. För de som stupar här är många. Krimkriget är ett möte mellan modern och förindustriell krigföring. Och offren räknas i hundratusental. På den allierade sidan, där nu även Sardinien ingår, beräknas förlusterna uppgå till över 200 000. Och bland de ryska trupperna, som Mary också hjälper i den mån hon hinner, förlorar kring 450 000 soldater livet. Men till slut, år 1856, kommer krigsslutet. och det är Ryssland som står på den förlorande sidan. Bland de allierade råder uppsluppen stämning. När staden Sevastopol faller har Mary slagit vad om att vara första kvinna in, och det lyckas hon med. Och det är mycket som går hennes väg här. Segerrusiga soldater spenderar pengar på British Hotel, och affärerna går strålande. Och nu får hon också besök av en person som man kan tycka borde dykt upp betydligt mycket tidigare i den här historien. En dotter.
Det finns en ung kvinna som heter Sarah eller Sally som hör ihop med Mary Seacole. Och som ibland då har sagt att det var en dotter. Och det kan det väl säkert ha varit. Men om hon hade en dotter så skulle jag säga att av sociala skäl så låg hon lågt med det. Och det var säkert förståndigt. En kvinna vid den tiden skulle inte vara ensamstående mor. Det är ju, en ensam änka var en respektabel människa, men en ensam mor var inte det.
Ja, Mary har sett till att hålla Sally under radarn. Och hon förblir ett stort mysterium. Sanningen om vem hon är och hur deras relation ser ut är försvunnen någonstans längs historiens vindlande stigar. Däremot vet vi att Marys tillvaro i Krim börjar gå mot sitt slut. Striderna är över och de överlevande soldaterna gör sig redo att vända hemåt. Det betyder ju att Marys tjänster här inte längre behövs. Men nu börjar vissa problem att visa sig. För trots att hennes hotellverksamheter har rullat på bra och kunderna har varit många, har inte alla gjort rätt för sig.
Eftersom många av hennes kunder var högt uppsatta militärer och överklassen i alla länder vid den här tiden hade samma vana, nämligen att man gjorde många saker på kredit och ansåg att folk skulle vara glada att ha mig, baron greve XY, som kund. Och man betalade inte, för att det behövs inte om man är tillräckligt fin.
Mary är en av de sista som lämnar Krim, upptagen i desperata försök att driva in sina pengar. Men det går inte så bra. Efter sommaren 1856 är hon tillbaka i London. Och nu är det tufft för Mary. Hela företaget på Krimhalvön har raserat hennes ekonomi. Hon är bankrutt. Ganska så hopplöst läge kan man tänka. Men efter kriget är Mary en person som folk känner till. En riktig kändis bland de nyblivna krigsveteranerna. Och när ryktet börjar gå om att deras älskade Mother Seacole står på ruinens brant, griper rådiga händer in.
Royal Surrey Gardens, London, 27 juli 1857. Rungande applåder och vilt jubel dånar ut över konsertlokalen, och de vill aldrig ta slut. På den stora scenen, utsmyckad med franska, brittiska, sardiska och turkiska flaggor, har inte mindre än 11 militärband uppträtt. Några av världens främsta sångare har låtit sina röster stiga mot himlen till klassiska stycken av Händel, Mozart och Haydn. Och gästlistan är fylld av celebriteter. Här finns hertiga från såväl Cambridge, Wellington och Newcastle som mängder av dekorerade generaler från den brittiska armén. Men det är inte de som hyllas den här kvällen. Nej, det är för någon annans skull som de alla har samlats här. Och nu är det dags för henne, kvinnan som sitter på hedersplats, att ställa sig upp för att ta emot jubelropen. Det brittiska imperiets egna hjältinna, Mother Mary Seacole.
Hyllningskonserten för Mary blir en succé, i alla fall besöksmässigt. Men själva huvudsyftet, som var att dra in pengar till Mary Seacole, går inte riktigt lika bra. När alla inblandade har fått betalt så återstår endast en blygsam summa som Mary kan ta emot.
Och det här var ju tänkt att det skulle bli någon slags pension till henne. Men så blev det inte.
Nej, pengar är fortfarande ett problem för stackars Mary. Så hon får väl ta tag i saken själv. Och i juli 1857 släpps något som hjälper henne att bli lite mer stadd vid kassa. Hennes egen självbiografi.
Wonderful Adventures of Mrs. Mary Seacole i många länder. Och den borde finnas på svenska också, men det gör den inte. Men hon skriver så levande och det är ju ganska märkligt. Det är inte så många böcker från 1857 som är lättlästa och roliga idag.
Boken får stor spridning i England, men också på Jamaica. Och dit styr också Mary själv på 1860-talet återigen kosan och kan med hjälp av bland annat inkomsterna från boken köpa sig ett litet hus. Men riktigt än är hon inte redo att hålla sig kvar på en plats. I flera årtionden till fortsätter hon att resa fram och tillbaka mellan London och Kingston. Ekonomin kommer alltjämt vara lite skakig, men med hjälp av stöd från olika kända välgörare, som exempelvis prinsen av Wales och hertigen av Edinburgh, håller hon sig flytande. Hon försöker ansluta sig till fler konflikter som Storbritannien är involverad i, men lyckas inte komma iväg till någon efter Krim. Istället sysselsätter hon sig med annat. Under en period är hon till exempel anställd som personlig massör åt Alexandra av Danmark, den brittiska kronprinsens fru. Marys läkekonster, nyfikenhet och affärssinne tycks ständigt leda henne ut på nya vägar i livet. Men mot tidens obarmhärtiga gång finns inget botemedel. Även hennes resa har ett slut. Den 14 maj 1881 är tiden inne för Mother Seacole. 76 år gammal får hon en stroke när hon befinner sig i London och hämtas av döden. Jag utgår från att England inte ska glömma bort den som tog hand om hennes sjuka, som sökte upp och vårdade hennes sårade och skänkte tröst åt hennes ärorika döda i deras sista stund. Så skrev krigskorrespondenten William Howard Russell i förordet till Marys självbiografi. Men hans förhoppningar kom snabbt på skam. För Mary Seacole blir inte en ihågkommen och uppburen person i Storbritannien. Ganska så snart efter sin död så glöms hon bort av det imperium hon hela sitt liv sett upp till. Det ska dröja ända fram till 1970-talet innan hennes gärning åter blir känd. Men hennes återkomst i det allmänna medvetandet har inte varit utan kontroverser. En del menar att hon inte förtjänar en plats bredvid sådana som exempelvis Florence Nightingale. Att hennes servering av te och kakor inte varit tillräckligt betydelsefull. Men den som tänker så reducerar en orädd och kunnig kvinnas insatser till något mycket mindre än de faktiskt var. Och utan Mary Seacole berövas också historien på en alldeles unik individ.
Det här var en pionjär i att en kvinnoroll som, alltså en kvinna som skapar sitt eget utrymme och som är medveten om sitt värde och som kräver sin egen plats och som inte låter sig knäckas av att folk är elaka och dumma ganska ofta.
För Mary Seacole fanns inga andra regler än de hon själv satte upp. Hon följde sitt hjärta och levde sitt liv som att 1800-talets begränsade människosyn inte fanns. Hennes vilja att hjälpa människor och längtan efter att få se världen drev henne ut på ofattbara äventyr. Och för otaliga människor blev hon ett ovärderligt stöd. Antingen genom att vårda och plåstra om, eller som en medmänsklig närvaro i livets sista minuter. Och vad är väl mer brittiskt än att göra allt detta, samtidigt som man behåller lugnet, fortsätter framåt och dessutom bjuder på te och kakor.
Du har lyssnat på Petri Historia. Uppläsare Emma Peters. Scenerna lästes av Sardash Rad. I redaktionen Emilia Mellberg, Mårten Andersson och Viktor Bergdahl.
En produktion av Munk för P3 Sveriges Radio.